Ja, hej allihopa. Det här är David. Jag är ledare för mediegruppen. Det fortsätter vårt projekt nu med nästa myndighet som är här på intervju. Och det är socialtjänsten som har varit jättesnäll och ställt upp och är här nu med oss. Och med mig har jag... Vem är du?
Omar Musa.
Yes. Och vilken grupp är du med i?
Mediegruppen.
Vad gör ni i mediegruppen, Omar?
Vi jobbar med sociala frågor i ett medieformat.
Okej, okay, jättebra. Och du är?
Jag är Zakaria Abdullah.
Och du är med i?
Mediegruppen.
Yes, jättebra. Och ni kan också presentera själva kanske.
Absolut.
Johanna, jobbar i fältgruppen.
Och jag heter Jonas och jag är kollega med Johanna och jag jobbar också på fältgruppen. Och vi tillhör socialtjänstens förebyggande enhet.
Mm-hmm. Okej, då kommer vi kanske till vår första fråga. Men välkommen att ni var så snälla att ni ställde upp och komma hit. Och... Så det här blir kul.
Tack. Tack. Det kändes som en självklarhet när vi blev tillfrågade.
Absolut. Jättebra.
Att vi vill ställa upp.
Omar, har du en fråga?
Vad är förebyggande enheten på socialtjänsten? Vad är er huvuduppgift?
Vi är 28 anställda på förebyggande enheten, ungefär. Där vi indelade olika arbetsgrupper. Och det Johanna jobbar, det heter fältgruppen. Och där har vi ett uppdrag att jobba förebyggande. Och för lång beskrivning så innebär det att vi ser till att barn och ungdomar, likt er, har det bra på sin skoltid och sin fritid. Vilket innebär att vi behöver jobba i relation till de som är till för dig, Omar. Som en lärare eller en idrottsledare eller en fritidsledare. Och se till att ni har det bra. Det blir också lite av vår huvuduppgift att samarbeta med de som är till för er. Och vi brukar prata om att det handlar om att socialtjänst där jag jobbar, vi är ju egentligen inga normala personer som vem som helst ska ha att göra med, utan det är ju om det har hänt någonting som socialtjänsten är, man kan söka stöd ifrån. Så att det vi behöver göra då, det är att se till att de som jobbar med er få det stöd de behöver för att vara så bra som möjligt för er. Så det gör jag och Johanna till vardags.
Jättebra, kanon. Du hade en följdfråga kanske där.
Vilken roll har ni för att hålla jävligt tryck?
Det vi gör, som jag sa på första frågan, det är att se till att de vuxna som jobbar med barn och ungdomar, att de har goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Och det gör att vi söker upp verksamheterna. Och då samverkar vi och samarbetar vi med dem. Det vi också gör, det är att vi, för att se hur ni har det, alltså barn och ungdomar, det är ju att vi också, som vi gör idag, vi besöker en verksamhet och vi är också ute på kvällar och helger och så ser hur barn och ungdomar har det. Om det nu är så att det finns barn och ungdomar som inte känner sig trygga eller att de gör saker som gör mig orolig, det jag kan göra då, det är att jag kan kontakta de här ungdomarnas föräldrar. Att de får information om att jag ser sent på kvällarna, till exempel på stan. Väldigt sent på kvällarna. Så tänker jag att dina föräldrar skulle må bra av att få veta det. Och det är också att de har möjlighet att ta ansvar för att du kanske inte ska vara där sent på kvällarna. Sen samarbetar vi en del med andra myndigheter också. Nu vet ju jag att ni har varit intervjuat polisen tidigare. Samarbetar en hel del med polisen. Och där vi pratar om på vilket sätt kan vi skapa mer trygghet tillsammans för Gävles alla medborgare. Men vårt huvudfokus är ju på barn och ungdomar.
Barn och ungdomar,
ja,
precis.
Vad betyder trygghet för er? Hur tryggt är Gävle och vad kan förbättras?
Trygghet, alltså, jag tänker det är ju...
Det är stort.
Det är jättestort. Ja. Trygghet för mig, att jag inte ska behöva känna mig orolig på de platser jag befinner mig. Eller där jag är. Ett sätt att jag känner trygghet är att jag går från mitt radhus på Snögatan i Andersberg till busshållplatsen i Andersberg centrum. Och det kanske är ungefär 600 meter. Och att jag känner att jag inte behöver vara orolig eller otrygg. Det kan också innebära att det finns bra belysning, nu när det är mörkt ute. Att det finns bra belysning kan hjälpa mig att känna mig lite mer trygg. Och att det finns andra personer som finns på de här platserna. Som gör att jag kan känna mig lite mer trygg. Sen kan ju det också vara, alltså det också en känsla. Alltså det här med grundtrygghet. Och jag tänker att det för mig kan också betyda att jag har fått mycket stöd och kärlek av viktiga vuxna för mig när jag växte upp. som har gett mig trygghet. Så att det är olika saker, tänker jag. Dels hur man kan uppleva en, liksom, område runt omkring där man bor, och sen kan man också ha en inre känsla av trygghet som man kan få av förebilder eller av föräldrar eller andra.
Det finns ju den statistiska tryggheten och den upplevda tryggheten.
Absolut.
Så det du berättar är väl den upplevda.
Exakt. För jag tänker att det finns, man gör ju massa mätningar. Nu vet jag, Gavlegården har ju hand om lägenheterna här på Norros till exempel. Och då har man ju gjort en sån här trygghetsenkät. Man skickar ut till hyresgäster, kanske till era, bor ni här på Norros? Kanske till era föräldrar. Och det man har sett är att rent statistiskt så upplever de boende här på Norros sig lite mer trygga än tidigare. Det har ökat med några procent. Men sen kan man, som du är inne på, det är liksom hur man upplever det. Det kan också vara så att man är ute under vissa tider. Möter man människor som man kanske inte känner. Och det är mörkt, inga lampor som fungerar. Då kan man ju känna kroppen. Oj, vågar jag gå förbi där? Vilka är det där?
Eller människor som man känner som man vill undvika.
Ja, så kan
som
också
man,
vara.
Som man vet inte står
för. Där det finns oro för. Så kan det också vara. Var det okej svar?
Ja,
vilken tur. Jag vill kolla med er.
Är det viktigt att skapa en relation med invånarna i området, till exempel Nordost?
Ja, men absolut. Jag kan ju berätta att jag fick det här uppdraget i augusti. Och det vi har med oss är att vi är gäster på andra människors arenor. Och det betyder att när vi bygger goda relationer så blir vi också inbjudna. Så det är relationen som gör att vi kan göra vårt förebyggande arbete.
Men hur tycker ni, om jag gör lite följdfrågor?
Mm.
Alltså hur upplever ni mottagandet när ni är ute bland de här områdena? Alltså hur stor är viljan att skapa relation med er?
Jag tänker att det kan vara att vi har respekt också för de som känner att de kanske inte vill ha relation så sen när vi kommer. Det är deras fritid, det är deras frizon, och det har vi all respekt för. Men det vi kan uppleva är de aktörer vi arbetar med efterfrågar oss, och det tänker jag på det arbete som fältgruppen har gjort innan jag varit anställd, att det också visat att vi känner att det här samarbetet är bra för vår verksamhet. Och så har jag upplevt på Rappatack. Det var det här så himla länge, men jag känner ju ett varmt välkomnande både från barn och unga och speciellt personalen. Så,
för det här är en ganska viktig fråga egentligen. Det har ju att göra med just det här att vi försöker bryta de här bilderna som folk har av myndigheter. Och för att gå vidare så känner jag att många i det här området, de kommer oftast från länder där faktiskt staten är fienden.
Precis.
Och då bär de med sig en rädsla till Sverige för myndigheter. Som är en naturlig grej för dem. Det kan vara någon enkel myndighet som ringer. Jag har sett själv att de är rädda för att svara. Och det är det vi handlar om, att bryta de här bryta barriärerna av att det här är ett nytt land, det här är, vi jobbar på ett annat sätt och vi är här för att hjälpa er.
Ja, och det är därför de verksamma, vi är på Norrost, vi tar det som ett exempel, det är ju därför vi är här. Och det är ju som du sa, Johanna, också, att det är ju någonting vi har jobbat aktivt med sedan fältgruppen startade. Och den började redan 2010, så vi har. Det vi förstod väldigt snabbt, det är precis det där du är inne på, att det finns jättemånga människor i vissa områden, lik Norrost. Även då jag bor i Andersberg så har vi lite andra stadsdelar också. Där är många som har kommit ganska nyligen till Sverige. Där man har en annan erfarenhet av det, exakt det du säger, av myndigheter. Så det vi förstod väldigt snabbt, vi som jobbade på fältgrupper och jobbar idag, det är att vi behöver få kontakt med, vi kallar för nyckelpersoner. Rappatack kan vara en nyckelperson eller en nyckelverksamhet som har goda relationer till de vuxna, till föräldrar och till barnen. Och på så sätt så bjöd vi in oss som socialtjänst. Finns det ett intresse för de som bor i stadsdelen att vi kommer hit och berättar om vad en myndighet är i Sverige? Och då fick vi ganska snabbt svar på det. Det var jättemånga som tänkte, men gud vad bra. Och så använde vi oss till exempel av Rappatack, att de kunde gå ut och fråga föräldrar och ungdomar. Skulle ni kunna tänka er komma på ett möte där socialtjänsten kommer att berätta om vad de gör? Och det tycker jag har varit rätt hjälpsamt. Men det är någonting vi måste jobba med hela tiden.
Ja,
så
ja,
är det. Det är liksom för hela tiden.
För att när vi började det här, just den här frågan, vad tror ni socialtjänsten gör?
Mm.
Ja, men det är just de här stereotypa svaren.
Vi var ju inbjudna av en barngrupp här. Så jag och en annan kollega. Och då fick ju barnen själva ställa de här frågorna till oss. Och då hade de här föreställningarna med oss. Att, ja, då var vi här och då fick de chansen att träffa oss och ställa frågorna direkt. Så det tog inte så lång tid tills de kände att de här som vi träffar nu är ju rätt schyssta.
Ja,
och,
men det är jättebra.
Mm.
Du har byggt upp en dialog och ett samarbete med Rappataks aktivitetscenter Nordost. Hur funkar det?
Jag känner att vi på väldigt kort tid har kommit varandra väldigt nära och har ett gott samarbete. Och familjestödet har också börjat arbeta, kan man säga, på Rappataks tillsammans med personalen. Så jag tycker att, och det har varit efterfrågat själv, då har de själva som sa att ja, men det här behöver vi. Då fick de träffa familjestödet som också är en del av förebyggandeenheten som kommer hit och träffa personalen.
För jag vet att vårt samarbete har varit jättebra. Jag tycker det är bara början.
Det är bara början.
Ja.
Går ni till events, evenemang och samlingsplatser för att nätverka med ungdomarna?
Ja, det gör vi. Mm. Vi tycker att det är väldigt viktigt, som jag sa tidigare. Dels för att se hur ungdomar har det när de är på evenemang. För det vi kan göra, det är ju att om vi är på ungdomars evenemang och vi tänker att det här funkar jättebra, det här är jättebra för barn och ungdomar, så har vi också kontakt med Gävles politiker. Där vi också kan beskriva, det är därför vi besöker de här platserna, för att vi kan beskriva det till de som sitter på makt och pengar. Inte att nu måste ni se till att Rappattack är öppet varje kväll till klockan 11, det är inte så, men mer att vi ser att Rappattack är välbesökt. Skulle man kunna stötta dem ännu lite mer än det vi redan gör? Vill se hur ni har det på er fritid. För att vi också kan bidra att skapa ännu lite bättre förutsättningar för er. Prata med våra politiker här i Gävle.
Ni målar upp, ni lägger en bild på teorin. Och
ja, som, jag tänker att det bygger på alltså vår trovärdighet. Vi inte bara hör saker, vi själva.
Precis.
Vad barn och ungdomar gör och hur de har det. Så att vi får båda bilderna.
Mm. Och då behöver vi, det är också viktigt att vi behöver vara ute i områden där vi
jobbar.
För att kunna skinna och samla in de här berättelserna så vi kan berätta vidare.
Så det är inte bara så att vi stoppar upp fingret i luften och tänker jag undrar hur det är på Nordost just nu.
Nej.
Utan vi är också här och ser.
Mm. Många barn känner sig otrygga med att prata om familjeproblem med lärare och andra vuxna. För att de är rädda för konsekvenser. Antagligen av familjen eller kommunens socialtjänsten. Till exempel har målat en dålig bild på er på grund av mun-till-mun-uttrycket. Varför tror ni att folk har fått denna uppfattning och hur kan man ändra det?
Vi var lite inne på det tidigare. Men jag tänker att jag har ett exempel. Nu är inte det från Nordost, men det är från en stadsdel som är ett lik Nordost utifrån de boende i området. För ett antal år sedan så var det så att en kollega till mig, Johanna, fick kontakt med en förening i en annan stadsdel. Och de som var representanter från den föreningen beskrev att de vi känner, de har en jätterädsla för socialtjänsten. För att de har dåliga erfarenheter från sitt hemland. Och skulle ni kunna komma till oss och berätta om hur ni jobbar och hur ni ser på det här kring med att ta barnen eller så. Och då gjorde vi det. Det var jag tillsammans med tidigare kollegor. Du hade inte börjat än, Johanna, det för ett antal år sedan. Och så var även polisen med i samma möte. Det kom ungefär 50 personer till det här mötet. Nu kan man ju inte se eftersom vi inte har någon kamera här. Men jag tänker att när mötet började så satt de på rad, så på flera rader. Långt ifrån. Jättelångt ifrån satt de. Och så fick vi sitta. Har era lärare sådana här kateder i skolan? Vi fick sitta bakom en sån som... ett bord sådär. På rad fick vi också sitta.
Som ett förhör.
Som ett förhör ungefär. Ja. Och så fick de ställa frågor. Det de hade hört om socialtjänsten. De frågorna fick de ställa. Och de vågade göra det. Ju längre mötet gick, ju närmare kom de oss. För att de märkte ju att vi också bara är människor. Lika som de är. Jag är inte bara socialtjänst. Jag är också pappa själv. Jag har 3 barn. Det fick vi möjlighet att svara på de här frågorna som hade gått från mun till mun. Och det kunde de också, de här föräldrarna, de här vuxna som var på mötet, det var även lite yngre, det var lite ungdomar där också. Så kunde de berätta för sina kompisar sen, men socialtjänsten är inte lika farlig som vi har trott. Mm. Man kan också få hjälp av dem. Men det är också så att ibland så behöver vi använda vår lagstiftning, socialtjänstlagen. Och det är, alltså när barn far för illa hemma, så är vi tvungen att använda vår lagstiftning. Men det är inte bara så att vi kan åka hem, som de här föräldrarna trodde. Vi kan inte bara åka hem och ta barnen. Det här måste gå. Man måste skriva en anmälan, socialtjänstanmälan. Sen måste man gå med den till, som vi kallar för vår socialnämnd. Det är politiker som sitter där. Då får man lägga fram sin socialtjänstanmälan. Sen måste de ta ett beslut. De här politikerna, socialnämnden. Det är de som tar beslut om vi får omhänderta det här barnet eller inte. Så att det är mycket svårare än vad många tror. Men det som blev sagt i alla fall när vi skulle avsluta det här mötet, det var att alla var jättenöjda av de här vuxna och de här föräldrarna. Då var det en man som reser sig upp och sa, ja, innan vi går vill jag bara säga, när vi kom hit så såg vi er som lejon. Alltså du vet, lejon kan vara rätt, rätt farliga. Men nu är ni som kaninen för oss. Och så skrattade alla. Så det var jättehärligt. Jag tänker att det, för det var några frågor som jag fick ont i magen av. Det var just att när jag berättade, då hade jag inte tre söner, då hade jag bara två söner. Ja. Och en av kvinnorna, men har du egna barn? Säger hon till mig. Ja, vadå? Vad menar du? Frågade jag henne. Ja, men hur får du då plats med mina barn? Eller våra barn? Då trodde de här kvinnorna och de här männen att när socialtjänsten tar deras barn så har de dem hemma hos sig själva. Ja, det var en sanning för dem. Men så är det ju inte.
Vad gör de med barnen då?
Om det nu så är att vi tvingas till att använda vårt skarpaste verktyg, alltså att göra en sån socialtjänst, att omhänderta ett barn, det första man tittar på då, för nu vet man, det finns massa forskning på det här, vi jobbar ju för att i den största mån som möjligt att barnen ska kunna bo kvar hemma. Så, vi börjar med att försöka ge stöd i hemmet. Men om inte det fungerar, då behöver man ta ett omhändertagande. Då behöver man göra ett omhändertagande. Och det man tittar på då, det är om det finns det någon i familjens egna nätverk. Alltså en släkting eller någon som barnet kan bo hos. Och om inte det finns, då får man ju titta, finns det andra familjer som inte är släkt med barnen. Och sen när man blir äldre, hur gamla var ni?
15.
14-15 år. Och sen när man blir äldre så kan det också vara så att man blir placerad för att man själv gör massa mindre bra saker. Vi kan tänka våld, kriminalitet, missbruk. Då är HVB-hem eller det finns sådana här SIS-institutioner. Och där blir man placerad där det är personal, inte en familj. Men när man är yngre så försöker man först och främst titta på vilka finns runt omkring den egna familjen, i släkt. För man vet att placera barn och ungdomar utanför släkten blir inget bättre. Det blir sämre oftast. Men kan man få placera barnet hos en mormor eller en kusin eller någon så fungerar det bättre. Det vet man. Det har man forskat på.
Ja. För att klargöra lite och det jag vet också om socialtjänsten, det här med barn och sånt och familjen. Det är också att det ska till jättemycket om socialtjänsten lämnar in en anmälan. Mm. Då ska det till ganska mycket. Mm. Och då pratar vi också om att inte alltid se de som kommer och ser för barnens bästa. Men också, man måste se också föräldrarnas ansvar. Mm. Varför det har blivit så.
Mm.
Till exempel, jag vet att ni inte tycker det är okej att leva i ett hus där mamma och pappa har narkotika hemma. Eller det kommer okända människor hela tiden. De kanske köper och säljer. Det är ingen okej ställe för ett barn att vara på. Det vet ni också, eller hur? Och då tycker jag det finns någonstans en möjlighet för en utredning i ett sånt fall. Om barnen kan komma någonstans där barnet slipper vara i den miljön. Och då pratar vi också om att inte bara se att socialtjänsten eller myndigheterna gör fel. Också vad är föräldrarnas ansvar och släktens ansvar och skapa en bra miljö för barnet så vi slipper den här processen.
Exakt det du säger. Vad är anledningen till att vi behöver...
Ja. Det är inte för att ni gör inte för att det är kul.
Nej. Det handlar om att skydda barnen utifrån den miljö de befinner sig i. Och så tänker jag att när ni var 8 år så tänker jag att ju yngre man är, ju mer ansvar har föräldrarna. Sen när man blir äldre, nu är ni inte så jättegamla men ni är ändå tonåringar, så ökar ju ens eget ansvar också. Som jag som är 41, jag har ju jättemycket ansvar. Till skillnad från er just nu. Så att jag tänker att det ökar också. Så när barnen är små, när ni var små, då tänker jag att era föräldrar hade det största ansvaret. Eller hela ansvaret. Så.
Jag tror till och med ni har ansvar för era småsyskon.
Mm.
Det är, så är det också. Min äldsta, han är 11, han fyller 12 nästa år. Min äldsta son. Det är klart att jag ger honom lite ansvar för sina yngre syskon. Men det lär man också tänka kring, vilket ansvar kan jag som förälder ge till mina barn?
Mm.
Vad klarar barnet av att ta för ansvar som jag ger det?
Mm.
Så det behöver man också, att bädda sängen till exempel, som 15-åring. Det tänker jag att det klarar man av. Att om man nu har yngre syskon, att hämta dem på förskolan eller på skolan, som tänker jag också att man har klarar av. Men att laga mat till alla sina syskon, att lägga alla sina yngre syskon på kvällarna till exempel. Ja, det kanske inte en 14-15-åring ska behöva ta ansvar för varje kväll.
Mm.
Så att det varierar. Tänker jag.
Mm.
Städa rummet, det gör ju ni, eller hur? Mm. Ja. Det tänker jag ge ert ansvar.
Fast där kan vi komma in på den här kulturen. Att jag pratade just med igår med en kille som går här som är 14. Och då frågade han, så det var en hungrig, då skulle han hem.
Mm.
Då sa jag, men ska du laga mat eller? Nej, vi har 3 tjejer hemma. Mm. Det är svaret, alltså de har 3 syskon hemma.
Mm.
Som är, han har 2 bröder och 3 syskon. Nej, men vi har redan 3 tjejer hemma. Så vi, och grejen är att, jag pratade med honom, så jag tog in ett rum och frågade, jag var nyfiken.
Mm.
Då var det så, han bara, men jag kan inte ro för det, jag får inte göra någonting hemma. Han bara, även om jag vill laga mat, även om jag vill stryka mina kläder, jag får inte.
Mm.
Det är inte mitt, de tar det ifrån mig på en gång.
Mm.
Och det är också en kulturgrej det där.
Mm.
Absolut.
Ja, på lite bild och vägar där.
Ja, men vi kommer nog tillbaka till det. Jag tänker det är viktigt.
Mm. På vilket sätt kan man som förälder skapa trygghet för sina barn samtidigt som man ger dem frihet?
Ja, det är en jättebra fråga. Mm. Det där jobbar jag med jättemycket själv också, som pappa.
Mm.
Alltså, att, nu tänker jag främst med min äldsta son. Men jag tänker att när ens barn är små, att man ger dem den här grundtryggheten. Att visa kärlek och omtanke och finnas där så fort barnet behöver den. Och får man till det när barnen är små, så känner man den här grundtryggheten. Som vi kallar för självkänsla. Att man har en god självkänsla. Man vet att ens föräldrar älskar en. Det är jättetydligt. Så blir det mindre svårt. Det är aldrig enkelt att vara förälder. Det är aldrig enkelt att vara barn. Men det blir mindre svårt. När man sen ska ut och möta världen. När man börjar skolan och sådär. För man vet att, ja, men vad som än händer, så vet jag att mina föräldrar älskar mig. Och att jag känner mig trygg med dem. Så det är ju någonting vi jobbar jättemycket med. När vi träffar föräldrar. Det är att försöka. För det är aldrig för sent att. Och få den där tryggheten till sina föräldrar. Det kan bli lite mer ansträngande när barnen blir äldre. Men så får man med sig det sen också. Det är ungefär som, jag tänker fåglar. Ett fågelbo. När äggen kläcks och det kommer fågelungar. Och sen så ska ju fågelföräldrarna se till att man ska kunna flyga ut sen. Liksom ut i världen. Och lite så är det också för oss människor. Att föräldrar hjälper dem att skapa goda förutsättningar. Och sen är det så att man inte alltid har den möjligheten som förälder till exempel. Att man har jobbet själv och det är massa saker som har hänt i ens eget liv som gör. Och då kanske det finns andra vuxna. En morbror eller moster eller någon annan viktig.
Mm.
Alltså, där som man kan känna sig trygg med.
Alltså där kan man gå in på Maslows trappa.
Ah.
Alltså det här är just vilken kultur man kommer ifrån.
Ah.
Och har man den lyxen att ge kärlek till sina barn varje dag. Eller är man för upptagen med att skaffa fram pengar, skaffa fram överlevnad till familjen. Alltså, just det här att, alltså, man kommer från en kultur där kanske kärlek kom sist, överlevnad kom först. Sen kommer man till Sverige och ska vända på det där.
Precis.
För egentligen är kärlek en lyxvara nu, känner jag, för många familjer. Att ge den här uppmärksamheten. Mm. Okej, kärlek och kärlek för mig handlar om att ge tiden, alltså uppmärksamheten och tiden.
Mm.
Och omtanken.
Jag tänker att det hänger ihop. Jag håller verkligen med dig. Jag tänker att det hänger ihop. Att de här uppoffringarna som man gör som vuxen, förälder. Att man försöker få in pengar för att sätta mat på bordet. Ja, jag tänker att för mig, jag kan också omvandla det och säga att det är kärlek.
Det är kärlek, ja det också. Är det. Precis.
Sen kanske man inte får, som barn kanske man inte får den totala uppmärksamheten. Men jag tänker att föräldrar vill ju allt oftast sitt barns bästa. Ja.
Det går ut
till 99,9% tänker jag. Sen finns det ibland 0,1%.
Ja. Vilket samarbete har ni med organisationer, myndigheter? Vad är det som kan förbättras?
Ja, vilka arbetar vi med? Mm. Vi kanske kan hjälpas åt. Vi arbetar ju med samarbete med polisen och skolan, myndighet, organisationer, föreningsliv, fritidsgårdar,
vuxenvandrare. Om det finns i stadsdelen. Jag tänker ni har vuxenvandrare här på Nordost.
Har
vi? Samarbetar vi med?
Ja, det har vi.
Vi samarbetar också. Jag tänker med ideella föreningar. Det kan ju vara en Somaliska föreningen till exempel, eller föreningarna är rätt aktiva i Gävle, i olika stadsdelar. Idrottsföreningen, här på Norrost är ju GGK den mest aktiva föreningen för er. De samarbetar vi också med, och då gör vi gör lika i alla stadsdelar. Så.
Alltså, områdesgrupper där vi träffas ungefär en gång i månaden med alla de här stationerna och myndigheter.
Ja, men det är jättebra. Är det just fältgruppen då, eller är det socialtjänsten överhuvudtaget liksom, eller? Som helhet.
Som medverkar på områdesgrupperna.
Nej, som har de här de här träffarna och kontakterna på plats.
Det är vi.
Ja, precis.
Ja, det är ni.
Det är fältgruppen.
Det är fältgruppen, okej.
Och vi kan bjuda in om det finns behov. Till exempel om det skulle vara så att det går en massa rykten om att det här med att barn blir placerade. Då skulle man kunna bjuda in dem som jobbar med den delen på socialtjänsten så att de kan komma och informera. Hur går det till då med en anmälan och en utredning till exempel? Det har vi erfarenhet av att vi har gjort, att vi har bjudit in.
För att känna sig trygg behövs förståelse bland olika folkgrupper. Vad tycker ni om den kulturella skillnaden och den intolerans som finns bland olika folkgrupper i Sverige?
Den okunskap vi har, och när jag säger vi, då tänker jag på människor som har bott i Sverige i generationer. Alltså att inte känna, alltså inte vara nyfiken på de andra kulturerna som vi har möjlighet, som finns i Sverige. Sen är det ju det här, jag tänker att det finns massa fördomar som vi möter. Det finns fördomar om det här med religion och kultur. Nu låter det ganska hårt, men jag tänker börja med det vi vet är att i alla länder så är det lagen som är nummer ett. Det är svensk lag som råder i Sverige. Och är det då kulturer som inte respekterar det, så tänker jag, där behöver vi vara tydliga. Men också, tänker jag, man behöver vara jättenoga med att förstå att precis det vi pratar om, vad man har för idé eller syn på socialtjänsten eller polis eller andra myndigheter, så lär man också förstå att saker och ting kan ta tid. Om man nu är fostrad i ett sätt att tänka eller vara. Till exempel om man säger att men det är bara tjejerna som får laga mat hemma. Jag får inte göra det fast jag vill. Men pappa säger att jag inte får. Så kanske det har varit så i flera generationer i den familjen.
Eller sen begynnelsen i den byn eller de kommer ifrån. Eller typ.
Och det är deras norm som är skapad.
Och det vi kan göra då, tänker jag, det är också att visa på att det finns andra sätt att tänka om det eller göra om det. Vem som bestämmer hur fort eller långsamt det ska gå för att förstå att det finns andra sätt. Det kanske är så att den här sonen, han skulle bli en mästerkock om man bara för chansen. Men det handlar ju också om en förälders osäkerhet och otrygghet. Att komma till ett nytt land till exempel. Och allt som är alla skillnader som finns. Och vi vet ju att det vet vi. Likt många svenskar som åker till andra länder på semester och sådär. Och så finns det människor som flyttar. Det finns jättemånga svenskar i Spanien till exempel. Och vad gör de svenskar som kommer dit? De tar inte del av den spanska kulturen, utan de går ihop tillsammans med varandra. Så skapar man liksom små grupper där. Likväl när man kommer från ett land, till exempel, jag vet inte, kommer era föräldrar från, är de från Sverige eller? Nej. Kanske kommer från länder där det har varit krig. Och så kommer man till ett nytt land. Ja, men vilka vänder man sig till då oftast, kan jag tänka? Jo, det är de som man känner sig trygg med. Sina landsmän, till exempel. Vi vet också att ibland så blir också kulturen och religionen ännu viktigare när man kommer till ett annat land. Alltså sin egen kultur, sin egen religion. För det är det man känner till. Jag tänker att respektera olikheterna och att prata om det. Så det är någonting vi gör i vårt arbete.
Jag kan ta ett exempel som jag alltid tar på nästan alla möten. Jag tycker det är så fantastiskt. Det är en kvinna från, och jag använder den nästan alltid när vi pratar om integration. För hon uttryckte sig så himla bra och sa att vi förväntar oss att våra barn ska integreras och integreras med varandra. Men om vi vuxna inte gör det då?
Precis.
Ja, man gör som sina föräldrar.
Mm.
Ja, tack så jättemycket för att ni kom.
Tack själva.
Ja, vi som ska tacka, verkligen. Tack så jättemycket. Tack. Ja, hej då.
Hej då.